don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur står det till, Fabian?
Det står bra till. Du har ju varit på Nordnet Live. Hände något kul där?
Det hände massvis med kul. Det var bra seminarier. Det var framförallt ännu mer folk än förra året. Jag tror att det här korrelerar ganska starkt med hur börsen har gått.
Det tror jag också. Jag tror att när börsen inte går så starkt så kommer det inte vara några där.
Så kan det vara. De har ju den här stora salen på Waterfront. Och det sitter ju folk liksom mellan raderna. Så det är verkligen, det är knökfullt. Det är helt galet. Men jag tänkte så här, snabbt, det som folk kanske pratar mest om, det var ju att Leif GW Persson som var där. Det är väl det som har delats mest efteråt. Och han är ju alltid rolig, liksom en citatmaskin. Frågan är hur relevant det var. Han håsade ju mest.
Nej, men liksom. Det var jävligt kul när han sa vilka innehav han hade. Han rekade Novo Nordisk för att det var så jävla många västerlänningar som käkade chips.
Exakt, ostbågar till och med.
Ostbågar, eller så kommer jag ändå få diabetes.
Ja. Och sen nämnde han bland annat HD Wireless är ett ganska litet, det är väl noterat på i First North eller något sånt. Det nämnde han ju, de stack ju iväg 10% på att han tyckte att det var så fantastiskt bolag. Så jag vet inte.
Standard GVH-sen funkar alltid.
Så det är lite speciellt, man vet inte riktigt vad man ska tycka eller tänka om honom. Sen tänkte jag på det här också, absolut sista grejen de körde var ju en intervju med Lars Wingefors, THQ Nordics vd och även vd för Evolution Gaming. Och då tänkte jag på det här just att det är lite konstigt för att man pratar om de här spelbolagen i Sverige som att de är så fantastiska och ligger i framkant. Och det svenska spelundret heter det ju. Och så tar man in ett bolag som håller på med online-casinon och betting och så tar man in ett bolag som håller på med gaming, alltså tv-spel.
Och behandlar
dem
likadant.
Ja, och det känns som att de verkar inte riktigt fatta det där, att det är olika grejer. Bland frågade man då till exempel Evolutions vd om han var en spelnörd, liksom en datanörd, vilket så här, det har ju ingenting att göra med hans bolag överhuvudtaget. Jag bara tydligt konstigt, man kanske borde klargöra där tydligt att ha ett sätt, ja men det ena är gaming, och så kallar andra, ska vi kalla det för spel eller ska vi kalla det för betting?
Vad händer med spel och dobbel? Kan man inte bara kalla det?
Spel och dobbelbolag.
Spel och dobbelbolag.
Och sen tänkte jag absolut sist, mitt favoritögonblick på hela dagen, det var ju Rune Andersson var där. Ja, han är alltid grym tycker jag. Så frågar de ju alla, liksom, de frågar nästan alla gäster, så här, hur går börsen 2018? Och alla har ju de massa tråkiga svar om att ja, men fundamenta ser starkt ut. Men ingen vågar ju säga att det ser ut som att det kommer gå till helvete. Men Rune Andersson sa att vi har ju räntor för en lågkonjunktur och multiplar för en högkonjunktur. Och vinster också för en högkonjunktur. Så det finns bara ett håll det kan gå åt. Det tyckte jag var muntert avslut. Ja, men det var den korta rapporteringen från Nordnet Live. Och nu drar vi väl in på nyhetssvep, va?
Google har gått ut med att de ska börja blocka annonser i deras Chrome-webbläsare.
Exakt. Och Google står ju för en rätt stor andel av de där annonserna, så det känns ju lite som att man skjuter sig själv i foten, eller?
Nej, men som jag har förstått det så ska det vara ett incitament för att folk ska sluta använda tredjeparts adblockers. Och på så vis så ska överlag det visas mer reklam, men det ska vara lite mera urval.
Ja, de får ju lite mer kontroll över det i alla fall, kan jag säga. Men för Google står för ungefär 60% av online liksom, marknadsföring, och så är väl Facebook nästan resten av de 40% som är kvar då. Och det är lite intressant, för Facebook har ju också gått ut med att man ska vara hårdare, i alla fall mot företag och så, som man ska styra lite mer vad som annonseras och vad som visas i flöden och så. Så det känns som bägge de här två annonsjättarna går bort från sin intäktsbringande affärsmodell liksom. Och det kan ju också nämnas där att Chrome står ju för drygt hälften av alla, ja det är hälften av alla webbläsare i Chrome idag.
Så blocka alla Facebooks annonser.
Ja, det kanske är det som är grejen. De kanske ska blocka alla annonser på Facebook och så bara behålla Google annonser.
Nej, men jag tror det kommer vara något så spännande som att de kommer se exakt vad du tycker om att göra, och så kommer de bara ha annonser så att det blir ännu mer utformat efter dig.
Antagligen är så. Framförallt får de ju kontroll och statistik på annonserna på ett helt annat sätt när folk inte blockerar dem. Nu har de ju ingen kontroll på vad du blockerar, det vet de ju inte. Men ska vi prata lite om Bitcoin kanske? Det har vi inte gjort på ett tag.
Nej, det har vi verkligen inte gjort. Varför har vi inte gjort det, Niklas?
Ja, det är väl två anledningar egentligen. Ena är ju att vi tyckte ju själva att det var lite tjatigt att prata om det så ofta. Det finns heller inga all-time highs att rapportera om. Så att vi kände väl så att delvis. Och sen så har vi också renodlat det lite, tyckte vi, i podden, just genom att vi flyttade över allt kryptosnack till vår YouTube-kanal. Så det, vi har ju en, vi pratar ju krypto varje vecka med varandra ändå. Då känns det som att vi kunde frikoppla det lite från podden.
Ja, och sen,
men sen är det ju också så att det ska inte stickas under stol med att det inte är lika kul att rapportera om det. Delvis som man inte äger det själv längre, men också när det, inte, när det bara går ner liksom.
Ja, men sen var det ju också, känns det, under december så blev ju Bitcoin fingerprint deluxe i kultkulturen. Du kunde inte uttrycka det alls negativt. Gamla forum som tidigare, ja, det var väldigt håsat, men det fanns rätt många rationella spelare ändå som visste bara, ah, nej, men det här är nog rätt bubbligt, men vad fan, kör på.
Och det är väl den inställning vi har haft också, och det hoppas jag har framgått i alla fall.
Det gick ju till att liksom all in money, och man såg så sjukt många människor som började belåna husen, och man bara, fan är det här?
Sen fick man ju också känslan, tycker jag, när det väl började falla så kändes det verkligen som att, ja, men nu gick nog luften ur. Alltså det kändes som att det skulle ner ganska rejält.
Men nu kan vi i alla fall konstatera att Bitcoin is back.
Ja, i alla fall back over 10k.
Ja, men alltså om man tänker så här, det var ju inte på 10k när vi hade det här intervjun med Ivan on Tech i november. Nej, då förutspådde ju vi, när tror vi att Bitcoin kommer slå 10k? Och då sa ju han, ja, men det är säkert i slutet av januari eller något sånt. Och då hade han ju typ korrekt.
Ja, bara det att det skulle upp till 20k först och vända.
Ja, vi hade väl också rätt, för vi sa att det skulle vara någon gång i början på januari, och det gjorde det fast åt andra hållet.
Ja, exakt. Vi möttes från andra hållet. Nej, men det är ju så, och det ska man också tillägga, tycker jag. Det är det som är lite kul. Vissa lyfter ju upp det, att det har ju varit otroligt många korrektioner innan. Som mest har ju priset faktiskt backat 90% under en period. Så jag menar, och det är fortfarande så, köpte man till exempel, gick man in för ett år, exakt ett år sedan då, i januari förra året, ja, då har man ju fortfarande gjort 10 gånger pengarna nu. Så att jag vet inte, det är lite svårt att säga att det har brustit, men det var i alla fall, det tappade ju momentum i alla fall, och det är inte så konstigt med tanke på att det har gått upp 20 gånger pengarna på ett år.
Ja, exakt. Och det som var väldigt intressant nu med den nedgången i Bitcoin som skedde för, ja, men några veckor sedan, det är att man såg, när det var väldigt nära botten, så gled in en köpare från en adress som pumpade in cirka 400 miljoner dollar.
Det är stadigt.
Det är väldigt mycket pengar, och den adressen ligger ju nu på, jag tror att det är den tredje rikaste adressen med Bitcoin. Du vet ju inte om det här är en privatperson eller om det är någon institution som går in och köper flera pengar.
Ja, märkligt dock att göra från en och samma adress.
Det är det
då,
jag tänker
då låter
också.
Det som att man inte vill dölja det, för då är det lite lättare att försöka hitta den adressen i alla fall.
Exakt, och det går ju, tar ju en vidare till det här Gini-koefficienten som det heter. Och Gini-koefficienten går mellan 0 till 1. 0, då är all wealth perfekt distribuerat mellan alla medlemmar eller liksom ett land.
Det är ett mått på finansiell jämlikhet, kan man ju
exakt
säga.
Exakt. Så att
hur tillgångarna är fördelade.
0 är det perfekt fördelat och 1 är det perfekt imperfekt. Ja, exakt. Perfekt imperfekt fördelat, om man kan säga så. Men det som är kul med Bitcoin, det är att även om du justerar för att det finns ju så här många som snackar om att men det är så många, det är så få adresser som äger så mycket. Ja, men det finns ju, det här kan ju bero på att det finns olika typer av institutioner som äger, till exempel Coinbase. Och de har ju väldigt många användare inom sin verksamhet. Men även om man justerar för det, så är den här Gini-koefficienten ändå för Bitcoin högre än för Nordkorea. Jag menar, de här, vad heter de? Winklevoss Twins.
Winklevoss bröderna. Det var ju de som, alla känner igen dem. Om man inte har sett dem i nyheterna så har man ju säkert sett dem i Social Network, den filmen om Facebook där de var med. De startade ju Harvard Connection.
Men de sägs ju äga 1% av all Bitcoin, 2 personer. Hur många andra valutor eller tillgångar ägs av liksom 2 personer, 1%.
Nej, det är väldigt extremt, och det är lite intressant just för att det eventuellt då kanske slår hål på myten om att det skulle vara någon form av frihetlig valuta, alltså så att det skulle öka liksom, ja, men öka jämlikheten då. Och så stämmer det inte riktigt, utan det är ju de som köpte tidigare. Man pratar ju om även Bitcoin whales, alltså valarna som äger extremt stora tillgångar. Och jag får med Satoshi Nakamoto, alltså den då anonyma som inte känner till skaparen av Bitcoin, sägs ju väl också äga ungefär 1 miljon alla bitcoins, och då skulle tilläggas att det totalt kommer finnas 21 miljoner. Så skulle han inte sälja, eller hon inte sälja, eller de inte sälja, så äger de en 1/20 av alla bitcoins. Typ. Bara det säger ju någonting om att det är väldigt skevt fördelat.
Om man då svänger på det här, att sälja en bitcoin kan man säga är ungefär som att flippa en bitcoin. Och det tar oss in på en annan rolig nyhet.
Ja, det var den sämsta segway jag hört. Vi ska prata om Flipkart, det är det Fabian försöker komma till.
Och det är alltså den största indiska e-handlaren Flipkart. Det är deras Alibaba, det är deras Amazon. Och då är alltså Walmart har ingått diskussioner att köpa 40% av Flipkart.
Det är stort, och det är framförallt också den största, liksom, vad säger man, overseas deal kallar man det. Alltså att, ja, över Atlanten då helt enkelt, eller Stilla havet kanske är närmare väg i det här fallet. Men där, när amerikanskt bolag köper ett asiatiskt bolag.
Det är sjukt intressant om man är intresserad av till exempel Walmart. För då får du ju tillgång till, ja, Flipkart. Men du kan även få tillgång till Flipkart genom till exempel eBay, Microsoft eller Tencent.
Precis.
Eller SoftBank som vi ska prata om senare i avsnittet.
Jajamän. Och jag vet inte, vi ska inte prata så mycket om det, men jag tycker att det är intressant. Jag tycker Walmart känns som att de positionerar sig ganska bra faktiskt för att vara med i handel. Jag tycker att de är ett intressant bolag. Jag har ju nämnt dem tidigare att jag äger dem. Jag tror i alla fall att jag har nämnt det på den. Mer amerikanska grejer. Jag tänkte nämna 13F Filings. Det vill säga, det är ju en, ja, det är ju en skattedeklaration egentligen som institutionella investerare med över 100 miljoner dollar i förvaltat kapital måste lämna in den här deklarationen till amerikanska skatteverket helt enkelt. Och det här är lite intressant. Det sker varje kvartal, och då på det sättet kan man spåra vad en del toppinvesterare liksom i världen gör för affärer. Och det jag tänkte nämna då, bland annat det som skrivs mest om, är att Warren Buffett har ju ökat sin position i Apple med mer än 20%. Så det är ganska stor. Han tror verkligen hårt på Apple, och Apple är ju intressant. Vi pratade ju ganska mycket om det med Niklas Andersson i förra avsnittet. Att de värderas inte heller helt orimligt med tanke på hur mycket pengar de har och hur mycket försäljning de har.
Ja, men tänk mig PE på 15, 16, 17 där någonstans.
Det är ju lägre än liksom en resterande börsen, eller framförallt en Nasdaq i USA.
Ja, men för att vara väl exakt som vi sa förra avsnittet, för att vara det här största publika bolaget, att vara värderad till det här och är en, liksom en techfirma i stort sett, det är rätt fantastiskt. Och de har så fantastiskt mycket cash, så om du skulle räkna ut liksom enterprise value så är väl det antagligen lägre än vad faktiska priset är.
Ja, och precis. De pengarna de har då som ligger i Irland, om jag inte minns fel, är ju ganska intressanta också, för nu med den här skattereformen man driver igenom så är det nog många av de här techbolagen som kommer kunna ta tillbaka sina pengar. Vi sa att Cisco till exempel rapporterade ju i veckan, och de nämnde bland annat här också som är möjligt. De skulle höja utdelningen, och de antagligen gör återköp med de här pengarna. Och det antagligen kommer Apple också fortsätta med. De har ju gjort det tidigare, men det kanske blir ännu mer. Ja, men apropå lite det här med rika personer, tänk på Warren Buffett till exempel, så har det kommit ut data nu som visar att de rikaste 10% av amerikanerna äger 84% av alla aktier som amerikaner äger. Och det är ju en ganska skev fördelning, apropå det här med Gini-koefficienten som vi pratade om tidigare också. Och jag tycker bara lite intressant där hur man kan koppla det till det. Det är ju det vi har sett. Man startade med kvantitativa lättnader, centralbankerna, just för att försöka få igång inflationen. Man hade hoppats på att de här pengarna de pumpar ut systemet skulle komma ut och pusha på ekonomisk aktivitet, att folk skulle köpa grejer för dem. Men det enda man har sett egentligen är ju framförallt inflation i finansiella tillgångar, som har gjort att då de rika blir rikare. Men det har också gjort att folk lånar mer till lyxkonsumtion, och det har också gett att folk investerar mer i alternativa tillgångar som då ska räknas som lyx. Och det här är lite intressant då, för då har man sett att Ferrari, de rapporterade ju nu för 2017 och visade upp fantastiska resultat. Total försäljning ökade 10% och 25% tillväxt visade man upp i försäljningen av deras absoluta toppmodeller, de dyraste bilarna de har. Och det får väl ändå ge som någon form av toppsignal, eller att folk har väldigt mycket pengar över.
Ja, men det kan man ju också se till exempel bolaget som LVMH, som är, vad är det? Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Och det är liksom lyxkläder, verkligen lyx, och lyxdricka, och ja, det här är väl liksom lyxbolaget nummer uno. Det har ju också gått fantastiskt bra och rapporterar ju sjukt bra siffror.
Exakt, och dessutom, ofta de här lyxmärkena har ju väldigt bra marginal. Tar man Ferrari då som exempel igen, så har ju de en rörelsemarginal på 25% jämfört med konkurrenten BMW som ligger på 10%. Det är ganska intressant, och man ser dessutom den här typen av inflöde i samlarobjekt, alltså dyrare former av, det är inte konsumtionen, utan det är ju, kan ju ses som en form av investeringar. Och då såldes ju din favorit i november, Da Vincis Salvatore Mundi. Den såldes ju för 450 miljoner dollar. Det är alltså världens dyraste konstverk.
Och om inte jag missminner mig, så någon gång på 90-talet, det kan ha varit tidigare, så såldes det för 15 000 dollar.
Det är inflation i priser.
Det är rätt fantastiskt.
Så det är där man sett inflationen. En annan exempel på det, bara några dagar tidigare innan den såldes, så sålde man en flaska Cabernet, alltså ett vin, för 350 000 dollar. Och även det då var ett rekord. Så att, det är lite intressant. Man kan göra en jämförelse då. 2017 steg faktiskt priserna för samlarvin med 25% jämfört med S&P 500 som ökade med 18%.
Jag måste bara hoppa in där. Det var inte 15 000 dollar på 90-talet. Det var 10 000 dollar 2005.
Ja, du ser.
Det är ännu bättre inflation. Så, har du någonsin gjort en sån bra affär? 10 000?
Ja, det är bra return on investment. Det skulle vara bitcoin då kanske.
Ja, men det tänker jag också. För att när man ser liksom den här sjuka apprecieringen av världen, som till exempel tavlor och viner, då liksom, i alla fall för mig, jag vet för dig också, så förs i tankarna till kryptovärlden som senaste åren haft den sjuk jäkla boom. Och det är antagligen av samma anledning. För jag kan tänka mig att många som hoppar in i kryptovalutavärlden tänker, fan vad nice, jag har liksom ett eget ekosystem som är skilt från alla andra ekosystem. Men det är inte det. Everything is connected. För pengar är pengar.
Jo, men det är ju så. Folk har ju fått pengar över. Och framförallt just när det gäller lyxgrejer så har många också kanske lånat, för det är väldigt billigt att låna. Och det är intressant, fast man har ju sett att det här QE-experimentet som har gjort att kvantitativa lättnaden har ju inte funkat för att driva på inflation. Och då tänkte jag koppla det till nästa nyhet. Och det är ju att man har rapporterat inflationssiffror runt om i världen, eller ganska många banker. Bank of England då, de hade ju sitt KPI, alltså konsumentprisindex, landade runt 3%. Det är ganska bra inflation. Vi siktar ju i Sverige på runt 2%, och det är väl det vanligaste måttet. USA däremot är intressant. Där såg man konsumentpriser, de hade ökat med 2,1% year on year, alltså från förra året. Och det är ganska bra, det är ju det målet de ville uppnå ungefär. Men en av de stora anledningarna till att inflationen pressas ner, det är ju för att råvarupriserna har varit låga, framförallt då på olika typer av mat. Och det har vi nämnt förut, att just till exempel vete, socker och sådana saker är på rekordlåga nivåer. Så skulle det väl börja sticka upp, ja, då skulle man kunna få det som kallas för runaway inflation, att det verkligen sticker iväg inflationen helt plötsligt.
Ja, det snackar vi om för några avsnitt sen.
Lite mer skrämmande data kanske. Skuldstatistik. Skulderna i USA har ju ökat till rekordnivåer återigen.
Men då kanske det är jävligt bra om det blir någon runaway inflation. Då är det lättare att betala av.
Ja, det är ju enda sättet, om man kommer kunna betala av, är att få igång inflationen så att skulderna minskar. Det är enda sättet att lösa det på egentligen.
Fan vilken bra lösning. Fan att inte jag var USA bara ta skitmycket skulder sen dra igång inflationen.
Jo, men är inte det också, alltså, man pratar ju ofta om att inflationen är positiv för att om pengarna tappar i värde varje dag, då är det större chans att du spenderar dem idag.
Ja.
Men egentligen är väl sanningen, en större del av sanningen tycker jag i alla fall, att en stor anledning till man vill ha inflation är för att då minskar skulderna i värde. Relativt sett. Vilket gör att du kan låna mer och som du då investerar eller använder till konsumtion. Och då driver det ju på BNP-tillväxten. Men apropå skulder så ökar de till rekordnivåer i USA som sagt. Sista kvartalet nu 2017 steg konsumentskulderna. Och det innebär då alltså bolån, studentlån, billån, krediter på kreditkort och så vidare. Med närmare 200 miljarder dollar.
Det är rätt fett.
Ja, totala skulden är 13 triljoner dollar. Vad det nu blir, trillion dollars.
Nej, för trillion är en biljon.
Ja, exakt.
Så det steg. Ja, efter det.
Det är därför jag förtydligar på engelska. Så det är trillion dollars.
Ja, okay, ja.
Och det här motsvarar en ökning på ungefär 14%. Det är galet. Jämför då med BNP som växer runt 3%. Så att skuldtillväxten ökar ju snabbare än BNP, och det är en extremt farlig utveckling, för att som sagt, den kan inte göra det i all oändlighet.
Men lite, om man ska hoppa in på lite muntrare nyheter då, Niklas. Ja. Så sista kvartalet 2017 så växte ju faktiskt Japans BNP. Och det är det podden handlar om idag. Det är Japan. Men det växte med 0,5%. Och det betyder alltså att 8 kvartal i rad så har man haft en positiv tillväxt.
Jajamän, och det är den längsta perioden av konsekvent tillväxt på 30 år. Det är inte dåligt.
Nej. Perfect investment opportunity.
Exakt. Och det är det vi ska prata om idag som sagt. Vi ska prata om Japan, japanska marknaden, spännande bolag i Japan. Men först en IPO.
Förra veckan fanns det en del IPOs att kolla på, men den här veckan har det varit lite torrare. Vad jag kunde se så fanns det bara en aktiv IPO under datumet vi släpper podden, och det är Zutech.
Hur stavar man det?
Z-U-T-E-C.
För jag tänker Zutech, alltså såhär kostymteknologi. Smart kostymer.
Det hade varit jäkla coolt. Ska vi starta en sån film? I alla fall, där är om man går efter IPO.se. En fantastisk plattform för att se IPOs. Jag använder alltid IPO.se för alla mina IPO-behov. Och gör mig alltid IPO tillfredsställd. Alltså. Ja, men...
Men vad är Zutech?
Zutech är ett SaaS-bolag.
Ja, och då menar du inte flygbolaget, va?
Nej, jag menar software as a service, som är väldigt populärt nu för tiden. Allting as a service är ju sjukt inne, känns det som.
Exakt, Volvo kör ju mycket reklam nu faktiskt på att transportation as a service, som vi pratade om.
Det är jäkligt häftigt. Det har vi också haft ett avsnitt om ju.
Exakt.
Men i alla fall, det här SaaS-et då, det inriktar sig mot bygg- och fastighetssektorn. Och det som är intressant med de här två sektorerna är att de anses vara en av de minst digitaliserade sektorerna globalt.
Ja, och den här mjukvaran då, vad jag har förstått, den ska väl ge möjlighet att hantera, lagra, dela data samt hantera processer och arbetsflöden effektivt. Och det låter ju bara som flum eller buzzwords eller vad man än säger. Men grundläggande handlar ju om att man flyttar över saker som kanske ofta varit på papper och penna eller bara i Excel-ark eller något annat ineffektivt sätt, och digitalisera och göra enklare mer automatiserat.
Ja, för enligt Boston Consulting Group så går då bygg- och fastighetssektorn, då går ju miste om flera biljoner dollar om året för att det inte är tillräckligt digitaliserat. Och enligt BCG så kommer ju SAS ha ett CAGR, som det heter.
Compounded annual growth rate,
exakt. I alla fall tillväxten.
Årlig tillväxt.
Årlig tillväxt, exakt. På cirka 18% de kommande åren.
Det är inte dåligt.
Det är rätt intressant.
Zutec, de kommer noteras på First North. Och teckningsperioden pågår mellan 20 februari och 5 mars.
Exakt, men så kan vi hoppa in och göra en liten snabb kalkylvärdering. Och det vi kan konstatera när vi kollar på det här snabbt. Att PE, inte superkul. Tresiffrigt PE. Och när jag säger tresiffrigt menar jag att det börjar på 300. Du har ett PS på cirka 7. Men du har ett price to book på 1. Vad tycker du om det, Niklas?
Det är ju bra. Det är ju fair value enligt Benjamin Graham.
Inte om man kollar på PE dock. Då är det väldigt, väldigt overvalue när Graham vill ha ett 15. Ja, och de har 300-någonting.
Men vad är vinsttillväxten då?
Det stod inte med i prospektet. Nej, det så det var det första jag tänkte. Ska man kolla PEGet på det här? Och så kom jag fram till, nej, de redovisar bara senaste året.
Bolaget värderas i alla fall till 177 miljoner kronor pre-money, alltså innan noteringen. Och ja, vill man läsa mer om det här, kanske kolla på det, kan förhoppningsvis finns väl tillväxtpotential så man kan växa in den här värderingen. Och då kan man läsa om det på ipo.se. Ja, varför då, Fabian, ska man intressera sig för Japan? Varför ska man investera i Japan? Och framförallt, vilka bolag ska man då titta på?
Japan har inte varit ett superpopulär marknad att investera i senaste årtiondet. Och det kan ju vara förståeligt med tanke på att det väldigt länge låg flat. Och sen har det haft en yen som har varit väldigt svag. Men sen började det långsamt förändras när man röstade in det här Shinzo Abe. Då, deras premiärminister. Och han började med sitt berömda Abenomics. Men i alla fall, och sedan augusti 2017 har man ju faktiskt sett en stabil uppåttrend på den japanska marknaden. Och Nikkei 2225, alltså deras största index, har ju gått 12% sedan dess. Och det ska ju tilläggas att börsen också föll hårt när vollan kom tillbaka. Så det är 12% trots det på ett halvår.
Det är bra gjort. Varför är Japan intressant idag då?
Jo, en stor anledning är att om man kollar på BlackRock. BlackRock är världens största förvaltare. Och de anser att den allmänna ekonomiska expansionen kommer vara mycket längre än vad många tror. Och de tror att det kommer nog inte vara så många överraskningar på uppsidan. Men expansionen kommer fortfarande vara där. Och kopplar man det här till Japan så förväntas ju USA att de höjer räntor under 2018. Men BlackRock tror att EU och Japan kommer ligga platt där. Och kanske till och med fortsätta vara nettoköpare av tillgångar på marknaden.
Ja, det ska väl tilläggas att Japans styrränta då ligger väl på minus 0,1%. Och tioåringen gillar ju ungefär 0%. Så att de har ju lågt, men de har ju inte riktigt lika lågt som vi i Sverige och Europa.
Nej, exakt. Så utöver detta så har man ju sett en stark ekonomisk tillväxt i Japan, som vi snackade om i nyhetssvepet. Japanska bolag allmänt börjar bli mer aktievänliga, eller aktieägarvänliga kanske man ska säga. Och yenen har stabiliserats och framförallt så har vi sett väldigt solida earnings från japanska bolag under 2017.
Ja, och trots den uppgången så var Japan faktiskt den enda stora marknaden i världen som såg en multipel kontraktion under 2017.
Det är väldigt intressant.
Ja, och vad det betyder då för den som inte vet det är alltså att multiplarna, till exempel PE-tal och sånt, de har ju egentligen minskat trots att marknaden stigit. Så den har ju stigit bara på fundamenten, så på att vinster ökat. Det är väldigt bra.
Det som är intressant med Japan är att de har ju väldigt låga privata skulder men väldigt höga statsskulder.
Ja, faktiskt världens högsta statsskuld. Den uppgår ju till 250, eller relativt då, den uppgår till 250% av BNP. Ska vi nämna några andra nackdelar? Nu har vi håsat upp Japan lite, så nyanserar vi genom att lyfta några negativa aspekter.
Bara krossa Japan, krossa kriset helt.
Ja, nej, men Bank of Japan då, det är centralbank, de har ju haft en otroligt aggressiv penningpolitik. Det finns ju egentligen ingenting som kan mäta sig med den. De har till och med gått så långt att de kallar inte för quantitative easing, alltså QE, utan de kallar det för QQE, bara för att förtydliga hur starkt det är. Och det är då qualitative and quantitative easing. Man har ett inflationsmål om 2%. För att uppnå det har man köpt statsobligationer, företagsobligationer, japanska rates och ETF-er. Och i dagsläget äger man närmare hälften av alla statsobligationer och hela 75% av alla japanska ETF-er. Det är rätt galet.
Det är helt sinnessjukt.
Totalt, hela den här tillgångsmassan man har uppgår till 96% av Japans BNP. Så man har nästan hela BNP har man samlat ihop i tillgångar.
Ja, men uppgår inte Feds balansräkning till typ 20% av USAs BNP?
Exakt, så att det man har alltså ungefär 5 gånger så stort leverage mot BNP kan man säga jämfört med USA då. Ja, så det är lite galet. Och det andra stora grejer man pratar om i Japan som har varit en av de här stora grejerna, det var ju delvis har det varit ett problem i Japan att man har sett tillväxten har stannat av, inflationen har stannat av. Andra grejer man lyft är ju demografin, där man pratar om att det är en demografisk tidsbomb i princip. För precis som i resten, stora delar av resten av västvärlden, så blir ju befolkningen äldre. Man har fler och fler som blir äldre och de unga skaffar inte till med barn. 25% faktiskt av Japans befolkning räknas som senior. Och det här är lite roligt statistik. Vuxenblöjor säljer mer än barnblöjor sedan 2011.
Det är rätt häftigt.
Ja, då bör man se det. Och vi tror ju inte då att det här har någonting att göra med någon blöjfetisch, utan det är helt enkelt att folk blir äldre. Och framförallt har de inte råd att försörja de här äldre. Så en femtedel av alla brott som sker i Japan utförs faktiskt av äldre, alltså ofta av pensionärer och så.
Det är därför regenerativ medicin kommer vara så sjukt coolt när det kommer.
Så kan det vara.
Vi borde ha ett poddavsnitt om det.
Absolut. För det som har hänt i de här fängelserna i Japan är att det har blivit i princip som vårdanstalter, alltså äldrevårdsomsorg eller äldreboenden. Där vakterna, de får sköta om de äldre, duscha dem, ge dem mat och så vidare.
Så alltså, begår de brott då för att få pengar eller för att hamna i fängelse så att de blir omhändertagna?
Det kan nog vara en kombination av bägge, för det är oftast de åker fast för snatteri och liknande grejer. Men man ser då att...
Så det är inte så här beväpnat rån eller liksom någon murder?
Nej, utan det är mer att antingen, och då kan man ju prata om kausalitet och korrelation. Antingen så går de och snattar för att de inte har råd att köpa mat, eller så gör de brotten för att hamna i fängelse. Antagligen är bägge två positiva effekter för dem, just för att det är så många som inte har råd att försörja sina äldre helt enkelt. Och skulle det fortsätta i alla fall den här utvecklingstakten med hur mycket barn som föds, eller hur lite barn som föds, och hur många som blir äldre, så räknar man att år 2100 skulle över 30% av befolkningen vara borta. Det är rätt galet. En tredjedel av Japan skulle försvinna.
Det är rätt galet. Men jag tänker också, för de har ju en helt sjuk arbetskultur.
Ja, men jag läste att ungefär 20% av alla japaner jobbar, snittar 80 timmars övertid eller mer per månad.
Hur mycket är det jämfört med svenska befolkningen?
Ja, den siffran har jag faktiskt inte. Men om man tänker, i snitt så jobbar vi 40 timmars veckor. I Sverige försvinner nog mycket av det för att alla ska vabba och så vidare. Och här då istället jobbar man då 60 timmars veckor som snitt, en stor del av befolkningen.
Ja, de har ju också... De har ju mycket lojalitet mot företaget. Det är mycket att du ska jobba livet ut. Och då kan jag tänka mig också att det är svårare att förhandla om löner. Och det kan ju göra att de blir relativt liksom lönepressade.
Så kan det säkert vara.
Lönetillväxten har ju stått väldigt stilla där också.
Sen har man väl överlag, vad man hör i alla fall, en ganska sjuk kultur. Där det verkar som att man jobbar inte så effektivt. Det finns till exempel den här grejen att man får inte gå hem för sin chef, är ganska vanlig. Och då händer det till exempel att cheferna sitter kvar på kontoret bara för att visa att de är där sent. Så vissa till och med somnar kanske inne på kontoret. Och då sitter alla andra där utanför och bara väntar på att chefen ska gå hem så de också får gå hem.
Så det är ungefär som att jobba på en investmentbank.
Lite så.
Men i alla fall, vi tänkte så här, hoppa in, vi kör liksom tre snabba case och ett lite längre case.
Yes.
Vad tycker du om det?
Det låter väl jättebra. Nu har vi ju lagt upp lite spelplanen för hur Japan ser ut ungefär, både för- och nackdelar. Och nu pratar vi om bolag som kan gynnas av det här.
Nummer ett, intressant, är Altaba. Och det är alltså vad som blir kvar av gamla Yahoo efter att Verizon...
Uttalar man det så? Yahoo!
Det är roligare så. Du måste, måste göra livet så kul som möjligt.
Absolut.
Men efter att Verizon gled in och köpte upp hela deras internetbusiness. Och det består i stort sett av Alibaba, Yahoo Japan och en jävla massa cash. Och netto-cash är på över 5 miljarder dollar.
Det är helt okej. Okay.
Exakt. Så det här, det trader under NAV och... eftersom market cap då är under navet så har man ett inbyggt skydd mot nedsida.
Det här kan ju då jämföras med investmentbolag. De handlar sig ofta också till substansrabatt som man säger att man handlar till ett lägre price to book alltså. Så du får mer tillgångar. För varje dollar du lägger in eller varje krona du lägger in så får du lite mer än det. Exakt. Och det är samma sak här. Här får du ganska mycket mer.
Exakt. Och det blir liksom om bolagen då går ner i värde då är du relativt skyddad.
Ska vi nämna någonting om Altabas historia? Det var ju så som du sa. Det var ju Yahoo. Yahoo var ju jättestort framförallt under dotcom-bubblan och det här. Och sen så dog det ut ganska hårt och det finns inte så mycket kvar av det. Så då knoppar man av det eftersom man hade ägt aktier i Alibaba. De hade växt enormt mycket.
Ja, det var väl under ett rätt lång tid så var det det enda som var bra med Yahoo.
Exakt.
För aktieägarna.
Ja, men det är det som gav vinster i bolaget i princip. Att man kunde skriva upp värdet på de här. Och då till slut valde man att knoppa av det här. Så det finns kvar som du sa Yahoo Japan. Och framförallt de här aktierna då i Alibaba. Och så lite pengar som ligger vid sidan av. Eller ganska mycket pengar då.
Och meningen är väl att det under en lite längre tid ska likvideras. Så man ska försöka likvidera alla sina assets.
Exakt. Och då finns det ju ett uppsida där. Om man då betalar mindre för varje dollar man får.
Exakt. Och nummer två är då fast retailing. Och vad är fast retailing?
Det är retail som går fort.
Så är det är ett retailingbolag som bland annat äger Uniqlo.
Ja, och det här är intressant. Vi har ju pratat en del om H&M, eller H&M i alla fall på väldigt många läppar dessutom också. Det här är ju en av de stora konkurrenterna också som inte...
Ja, man snackar mycket om Inditex.
Exakt, det är precis det jag skulle säga. Man pratar ju mycket om Inditex, Zara och så vidare som de äger, men Uniqlo har ju, de har dessutom slagit upp en butik i Stockholm nu. Och det här är ju ett märke som också levererar just mycket basic kläder men i bra kvalitet till väldigt lågt pris.
Det är väldigt bra kvalitet. Jag vet att min tjej gick och köpte någon kashmirhalsduk där för, vad var det, 250 kronor. Och jämförs på H&M är 500 kronor. Eller så får du för 250 kronor mycket sämre kvalitet.
Exakt. Man visar ju upp en riktigt stark tillväxt dessutom i fast retailing. Vinsten växer extremt snabbt. Senaste rapporten levererar man en vinsttillväxt på 30% year on year.
Det är jäkligt bra. Och de har ju alltså, trots den här fantastiska tillväxten, så har de ändå bara ett PE på cirka 35. Så att de har alltså ett PEG på, vad blir det, 1,16-1,20?
Ja, någonstans där. Så det är hyfsat rimligt värderat om de skulle hålla den vinsttillväxten.
Det som är intressant också är deras internationella expansion som växer enormt. Det har växt 53% year on year. Deras omsättning internationellt är nu större än vad det är i Japan för första gången.
Och det skulle kunna indikera då att man håller den typen av tillväxt utomlands eller internationellt, så skulle det faktiskt kunna göra att den totala vinsttillväxten ökar också ytterligare.
För man har ju sett det här nu liksom. De har ju öppnat väldigt, väldigt många butiker på väldigt kort tid i Europa. Som du ser, öppnar upp i Stockholm. De har öppnat upp i Barcelona väldigt nyligen och antagligen väldigt mycket andra städer. Och det som är intressant är att om man ska dra en så här klassisk lynchning, alltid mycket folk inne på Uniqlo.
Uniqlo är fantastiskt. Första gången jag gick på Uniqlo, då var jag i New York, och då kom jag ihåg att jag tror att vi gick tillbaka.
Samma här faktiskt.
Och då gick vi dit, tror jag, 3 gånger. För vi gick in på det första gången, jag och min tjej, och sen så liksom så här, wow, det här var en jättebra butik. Och sen så var man runt, och sen så någon dag senare bara, du, vi skulle behöva gå tillbaka till Uniqlo, jag kom på några till grejer jag skulle behöva. Så gick man dit igen, och sen tror jag dessutom att vi hann en tredje gång och passade på att köpa ännu mer grejer. Det är en fantastisk kvalitet.
Men det som är bra, de vet vad de är och de vet vad de ska göra för att liksom bygga på det här.
Och håller inte på att satsa på massa konstiga nya märken, massa konstigt så kallat mode och så, utan de gör ganska enkla grejer som kommer funka. Jag tror faktiskt att det är ett otroligt bra varumärke. Ja, och väldigt populärt i till exempel Kina, Thailand, Indonesien. Starka tillväxtmarknader.
Starka till väldigt stor population också. Så att det är trevligt för deras potentiella framtida utveckling.
Ja, så intressant bolag att hålla koll på. Framförallt titta på hur tillväxten ser ut där.
Och nummer 3 är inte ett bolag i sig, utan det är en sektor, och det är japanska banker och försäkringsbolag.
Och varför är de intressanta då?
Jo, inför då en normalisering av räntan som eventuellt kommer hända i Japan, så är ju banker och livförsäkrings väldigt intressanta eftersom de gynnas av en ökad ränta. Och speciellt banker då som har en hög procent inhemska lån. Och det kan ju vara bolag som typ Orix, T&D Holdings eller Nomura.
Kan det vara de här Softbank då också? Det är väl en bank, eller?
Ja, exakt.
En rätt Softbank.
Softbank är en rätt softbank, kan man tro. Men det är, där är det rätt kul. Softbank är inte en bank, utan det är ett telekombolag.
Det är lite otippat faktiskt, om man eller, känner till bolaget.
Rättare sagt, det var ett telekombolag, men nu är det mer av ett investmentbolag.
Ja, det är lite rörigt. Du får börja. Jag tänkte titta lite djupare på det här bolaget, så du får väl dra ett... Vad är det här för bolag egentligen?
Okej. Okay.
De dyker ju upp hela tiden. Om man läser mycket technyheter så dyker de Softbank upp hela tiden.
Ja, jag tycker också att man läser väldigt mycket om de nyheterna, men väldigt få som faktiskt vet vad de gör. Jag trodde också att det var en bank fram till relativt nyligen. Men det säger väl mer om mig än vad det säger om Softbank. Men i alla fall, Softbank är ett av Japans största telekombolag. Och de har cirka 25% av den japanska telemarknaden. Men också efter att de köpte upp amerikanska Sprint 2013. Det var ingen superaffär egentligen eftersom Sprint gick med förlust. Men det gjorde att globalt sett så är Softbank det tredje största sett till omsättning.
Det här är ju intressant överlag med telekombolag. Vi har ju i Sverige kändast det väl Tele2 och Telia till exempel som är börsnoterade. Och vi ser att de har ju lite svårt att få vinst. Det är ju en lågmarginal business. Men de har ganska höga kassaflöden. Bägge är ju högutdelade, både Tele2 och Telia. Och det är ju här som egentligen nyckeln till Softbanks investeringsverksamhet ligger, eller hur?
Exakt, för då, om du tänker det som någon typ av byggnad, då är liksom bottenvåningen, där har de telekombusinessen, och där får de in ett stabilt kassaflöde. Och för det här kassaflödet använder de för att investera i andra verksamheter, för att bygga upp den här byggnaden.
Så lite liknande Warren Buffett och Charlie Mungers Berkshire Hathaway, som de köpte ju försäkringsbolag istället för att ha ett stort kassaflöde.
Exakt, men det som är intressant också är att de har ju haft en jäkligt bra avkastning på då sina investeringar. De har haft ett IRR på 40%, och det är alltså internal rate of return. Så att de här investeringarna har varit väldigt, väldigt lönsamma. Och exakt som du säger med Berkshire, så vdn Masayoshi Son vill ju att Softbank faktiskt ska bli det asiatiska Berkshire Hathaway. Så man skulle kunna säga att Softbank eventuellt kan bli the Berkshire Hathaway of technology.
Ja, precis. För det är ju framförallt tech de investerar i, eller hur?
Exakt, och det som är kul, det är inte så här, de är inte inriktade mot hemmaplan. Det är inte så att du bara får japanska bolag. De investerar i USA, Indien, Japan, Indonesien och Kina. Och du får ju liksom exponering som liknar mer av en VC-fond än en liksom traditionellt investmentbolag.
Ja, de har ju delvis noterade innehav, som vi nämnde tidigare, Altaba. Och Alibaba då också, som Altaba äger del av. Sprint som du nämnde. Men så har de även onoterade bolag, Flipkart, som vi nämnde tidigare i nyhetssvepet. Det är den här ledande e-handelsplattformen i Indien. De har ju Didi, vilket är Kinas Uber, alltså en taxitjänst. De äger faktiskt också andel i Uber. Och sen Boston Dynamics kan ju inte säga. Alla tror jag vet, känner till Boston Dynamics, bara att de kanske inte vet att de heter det. Och det är de här robotvideorna som hela tiden sprider sig.
Ja, de här robothundarna, någon som går och sparkar på en hund och så vart. Inte en riktig hund utan en robothund då.
Exakt, eller den här stående roboten som de slår med en hockeyklubba till exempel och sådär.
De äger en del i Slack som jag vet att typ alla använder nu för tiden.
Ja, precis. Väldigt mycket. Framförallt startups då kanske. Det är ett chattverktyg som är väldigt populärt. Vi använder det en hel del till exempel. Så de har en väldigt stor diversifierad portfölj. Mycket startups och spännande liksom nya techbolag.
Det är exakt. Det är sjukt. Du får liksom en portfölj med stora internationella techbolag. Du får en portfölj med privata, liksom rätt coola bolag. Men sen en annan rätt cool grej, att SoftBank har gett sig in och bildat en investmentfond som kallas The Vision Fund. De har backare som Apple, Qualcomm, Foxconn och Saudiarabien. Och meningen är att de ska investera i tech för att disrupt the future, inom citattecken. Alltså det är väl liksom VR, AI, e-handel, cloud computing och typ IoT.
Alla sådana här stora buzzwords.
Alla coola buzzwords. Men det som egentligen är intressant här, det är strukturen på fonden som det blivit utformat och hur det potentiellt kan vara väldigt gynnsamt för SoftBank. För som det ser ut nu så har fonden två olika typer av aktier.
Preferensaktier och stamaktier, eller hur?
Exakt. Så den här preffaktien då kommer ge cirka 7% utdelning. Och så har du ju dina stamaktier och...
Ja, och då vanligt som en preffaktier, så den är oberoende av hur bolaget går, eller hur fonden går i det här fallet.
Exakt, du får en kupong. Ett
lån. Du lånar ju ut pengar till dem, fast det bokförs lite annorlunda.
Exakt, och istället då om du äger stamaktier får du ta del av kursuppgången, som du inte får göra om du äger preffaktien. Det som är intressant då, att SoftBank har ju lagt in en fjärdedel av kapitalet i fonden, men de äger cirka 50% av alla stamaktier. Så det gör att de får en hävstång i den här fonden då, utan att ha tagit liksom lån på sitt kapital.
Men egentligen har de väl indirekt gjort det just för att de tar in preferensaktier. Det är väl så de har satt upp strukturen. Alltså att de kan få en sån hävstång som de får.
Absolut.
Men det ska också tilläggas att faktiskt SoftBank får ju avgifter. De har en förvaltningsavgift från den här fonden. Och då har ju Deutsche Bank räknat på det här. Och att en avgift på 1%, en förvaltningsavgift på 1%, skulle innebära ett 9% lyft i vinster för SoftBank. Det är rätt mycket pengar.
Det är rätt mycket. Så potentialen för den här fonden, och man ska inte lägga liksom hela bolagets framtid i händerna på en fond, men potentialen just i den fonden och att de har så stora backers, det är väldigt, väldigt intressant.
Ja, och du kan få delvis då, om du köper SoftBank som aktie, så får du delvis exponering mot fondens innehav såklart, 50% av stamaktierna har de, men just också att du får den här förvaltningsavgiften, det går rakt in i SoftBank. Så det känns som att det skulle kunna vara en win-win för SoftBank.
Så är det absolut.
Ett smart sätt egentligen att kapitalisera på sina innehav och deras ställning då, som ja, i princip som en VC-fond. Liksom.
Men varför är detta ett intressant investment case? Jo, förutom att vara ett potentiellt sjukt tillväxtcase, eftersom de har så många intressanta techbolag, så räknar man ihop alla bolag som SoftBank äger, drar bort för skulder, slänger in kassan, så överstiger liksom navet dagens market cap rätt rejält.
Så återigen, price to book under ett.
Exakt.
Och du får mer för varje dollar du lägger in.
Ett exempel är SoftBanks innehav i Alibaba. I dagsläget är SoftBank cirka 30% av Alibaba. Alibaba har ett market cap på närmare 500 miljarder dollar. SoftBank har ett market cap på närmare 90 miljarder dollar. Detta innebär att innehavet då Alibaba är värderat till nästan 50% mer än hela market capet för SoftBank. Och det är rätt sjukt. Som sagt, market cap på 90 miljarder dollar. Lägger man in alla investeringar och verksamheter förutom Vision Fund, så får man ett värde på cirka 235 miljarder dollar. Det är fantastiskt mycket högre än de här 90 miljarder som är market capet. Sen vill vi vissa räkna med liksom slänga in kanske skulder och cash där för att balansera ut det. Och då får du ett värde på kanske 130 miljarder dollar. Men det är ändå en så här skillnad på 40 miljarder dollar. Och det visar ju en cirka 40% i uppsida.
Ja, och lägger man då till den här Vision Fund som vi pratar om, den här investeringsfonden, då skulle man kanske snarare prata om 70% uppsida.
Exakt, men det kan vara rätt upphåsat, eftersom det finns en del liabilities med att räkna med en vision fund. Men ja, ändå bra att ha i åtanke.
Ja, och det ska ju också tilläggas att det här med, vi pratar om substansrabatt till exempel, som man har på investmentbolag, i det här fallet att du betalar lägre då price to book än ett. Det är ju inte så nödvändigtvis att det ska stiga upp till price to book 1 eller över det. Utan det kan ju mycket väl lika gärna vara så att det alltid är den här typen av rabatt. Men det är ändå intressant att veta att om du lägger in en dollar i det här bolaget, så får du då ungefär 1,4 dollar exponerat mot ganska mycket bra tillväxtcase som kan växa ganska snabbt. Så du får ju en hävstång egentligen i aktien.
Ja, det som är intressant är att det liksom, exakt som du säger, att man får, du har ju i stort sett ett tillväxtcase och ett värdecase i ett. Och det är rätt sällan man får det. Men då är... liksom, är det värderat så här, vad är det för felet?
Ja, för det brukar vara så att Mr. Market är ganska smart ändå.
Ja, det största problemet som jag vet att många oroliga över är att SoftBank har väldigt mycket skulder. Även om det är relativt billiga skulder, så kan det ju innebära problem i framtiden.
Ja, samtidigt har man då, vi kan ju också nämna den här till exempel preffaktierna som man gjort i den här fonden. Då skulle man ju betala 7% ränta. Det kräver ju att man har en högre tillväxt än så för att det ska löna sig. Sen har man inte riktigt samma typ av återbetalningsåtagande på preffaktier. Men det kan ändå tilläggas att de har lite den typen av skulder också, ja, som är dolda.
Däremot, som jag har förstått det, så har de en plan framöver för att just deleverage, alltså minska på skulderna. Och det är ett av sätten är att minska sina innehav genom att sälja dem till Vision Fund. Så att de äger i stort sett...
Ja, ah, det är ju smart.
De får in... Jag vet inte.
Det börjar påminna lite om Kriger. Kungen säljer till sina egna bolag. Nej, men det är väl smart. Alltså, överlag så vill man väl minska in i hävstången om man tror att det kanske kommer bli lite tuffare framöver också. Men sen ska det också tilläggas, vi sa ju att Alibaba står för en jättestor del av det här underliggande värdet. Så tror du till exempel att Alibaba då är övervärderat, ja, då minskar ju till exempel uppsidan rejält i SoftBank. Så man lägger in den risken att du är väldigt exponerad mot Alibaba när du äger SoftBank.
Jag kan ju kommentera att Alibaba just nu har ett PEG-tal på 0,64, vilket är väldigt lågt för ett sånt stort företag.
Så är det absolut, och de växer faktiskt enormt snabbt. Både du och jag är väldigt positiva till Alibaba, eller varit det i alla fall. Och så för vår del så tycker vi att det ser intressant ut, men det kan ändå lyftas som att det kanske är en annan att det värderas lite till lite rabatt.
Sen måste du också ha, väldigt starkt förtroende för SoftBanks vd då, Masayoshi som han heter. Han har ju väldigt liksom aggressiv investeringsstrategi och han bränner väldigt, väldigt mycket pengar på investeringar. Under internetbubblan så torskade han cirka 70 miljarder dollar på dåliga investeringar, och det kan ju svida rätt hårt om man skulle göra det igen. Han har ju återhämtat det här flera gånger om, men det är ju fortfarande något som finns i baktanket hos många investerare, och det är många som redan tror att han har bränt för mycket i Indien.
Ja, precis. Så det är också en ganska bra förklaring till varför man värderar sig. Att man tror att vissa av de här casen kommer inte funka om man har lagt ner för mycket pengar på det. Ja, samtidigt ska man då nämna att så som många VC-fonder fungerar, i alla fall, eller VC-bolag inom tech och startups, är ju att det gäller ju att få ett antal rätt, och de ska ge så pass mycket tillbaks på de investerade pengarna, så mycket avkastning, så att det ska inte göra någonting att man gjort några dåliga affärer också.
Och sist men inte minst, då har du ju självklart valutarisk.
Ja, där kan man samtidigt då motivera, en del gör ju så, till exempel Niklas Andersson vi pratade med förra veckan, han bryr sig inte så mycket om valutor i kort sikt, för han tänker att i slutändan är det ett nollsummespel, det kommer jämna ut sig. Man kan också lyfta att på det positiva sättet, ja, om vi nu får risk-off i marknaden, folk blir lite oroliga, då brukar japanska yen, det har ju historiskt i alla fall varit en så kallad safe haven, alltså dit man går när det är lite svajigt. Någonstans tycker jag också att man kanske kan räkna bort det, men det är bra att vara medveten om det. Äger man kanske inte någonting i Japan sedan tidigare, så är det väl bra att kanske se det som en diversifiering då, om man ska vara lite positiv.
För att summera lite då, väldigt intressant bolag, för du kan få tillgång till både ett tillväxtcase och ett värdecase i en och samma. Men det finns självklart en del risker med det också.
Det finns det med alla typer av investeringar.
Jag tror att det är viktigt att lyfta, för att det är väldigt, väldigt lätt att inte ta med risker i analyser. Man ser bara det positiva.
Verkligen, och det kommer ju tillbaka när vi pratar om en bitcoin och sektkultur, att man inte vill höra riskerna. Och jag är ju lagd så, jag tror att det är överlag en bra förmåga, eller bra, ska man säga, tillgång när man investerar, att man generellt är kanske cynisk eller skeptisk i alla fall. Och framförallt först lyfter riskerna snarare än uppsidan.
Ja, jag tror överlag så kommer man avkasta bättre på det än att bara lyfta det positiva.
Åtminstone minska förlusterna.
Så är det.
Men så, överlag, Japan är en intressant marknad. Jag äger även personer lite fonder mot Japan, liksom bara följer index.
Ja, du är en indexjagare nu alltså.
Jajamän. Nej, men det känns som att Japan är, det är ett intressant case liksom, överlag med hela den marknaden. Och nu har ni fått lite bra uppslag då kanske för vad man ska börja titta någonstans om man vill investera mot den marknaden. Det var dagens podd i Japan. Det har varit en lång podd igen. Vi ska försöka börja kapa ner
var, på den här formatningen.
Ja, jag vet inte. Vi har snackat mycket runt omkring så det klipps säkert bort hälften. Men vi kan väl dra en snabb innehållsförteckning. Det vi pratat om, Alibaba till exempel, äger både du och jag.
Ja.
Softbank, du är sugen på att köpa Softbank men ingen av oss äger idag.
Nej.
Tror dock inte riktigt att market makers kommer ha den typen av kursdrivande effekt i något av de här två bolagen.
Det tror jag absolut vi kan ha. Du ska sluta underskatta din egna förmåga, Niklas.
Ja, det är sant. Som vanligt, en snabb liten disclaimer. Inget vi har sagt i podden ska tolkas som investeringsrådgivning. Alla åsikter är våra egna. Gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Ja, och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och det sker under eget ansvar.
Jajamän. Och vill man kontakta oss så gör man det på podcast@ipo.se eller på Twitter.
Snabbela, marketmakerspodd.
Jajamän. Och vill ni läsa mer om den här IPO vi pratar om, gå in på ipo.se som vi gör podden tillsammans med.
Och sist, men absolut inte minst, tack så mycket kära du som har lyssnat. Och vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.